Och vi har kommit till Markus 6 i vår läsning utav Markus evangeliet här. Och det blir en sändningstext idag och det passar bra att få höra den här utmaningen ifrån nätverket kring de papperslösa. Och ja, i torsdags här hade vi en träff. Både pingstpastorer och EFK-pastorer från Östergötland i kupolen. Och hade tillfälle att be för varandra i mindre grupper. Och när vi skulle be för en av mina kollegor och vi frågade vad är det vi ska be för dig för? Då sa han att ja, idag kan jag nog inte lägga fram något annat än den här tjejen i en familj som vi haft kontakt med. Och de har stöttat, som är då papperslösa. Och då hade tjejen tidigare i förra veckan, var det, dagen efter att hon fyllt 17, gett sig iväg. Och de vet att det finns en skum herre i närheten som de tror har lurat iväg med förhoppningar om att kunna skaffa en annan tillvaro åt henne. Men de vet att den här mannen har förankringar på fel ställe och tror att hon har kommit in i det man kallar för människohandel och trafficking. Och familjen är ju fullständigt desperat och gått med polisen till det här trots att de vet själva då sin egen utsatta situation och att de riskerar att bli utvisade. De vet inte vad de ska ta sig till. Det finns onda och det finns goda krafter i omlopp. Och vi är sända ut i denna värld att göra skillnad. Ja. Jag vill läsa från Markus 6, vers. Ja, det börjar mitt i 6b, eller mitt i vers 6. Och framåt. Han vandrade från by till by i trakten däromkring och undervisade. Han kallade till sig de 12 och sände ut dem 2 och 2 och gav dem makt över de orena andarna. Och han sa åt dem att inte ta med sig något mer på vägen än en stav. Inget bröd, ingen påse och inga pengar i bältet. Sandaler fick de ha men inte mer än en skjorta. Och han sa till dem, när ni har tagit in i ett hus så stanna där tills ni ska vidare. Och är det någon plats som inte vill ta emot er och inte vill höra på er, så fortsätt därifrån och skaka av dammet under era fötter. Det ska vittna mot dem. De gav sig iväg och predikade att alla skulle omvända sig. Och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem. Ja, Jesus är ju i tjänst och går omkring och predikar och förkunnar. Men det brådskar att nå ut med budskapet. Han vet att han har en... Ursäkta, förkylningen har inte lämnat. Familjen Everborn riktigt ännu. Han vet att han har en begränsad tid att verka. Och han går mot... Skulle jag kunna få ett glas vatten? Han går mot sitt kors. Han går mot sin himmelsfärd och vet att han har en begränsad tid att verka i omgivningarna där. Och därför sänder han också ut sina lärjungar för att kunna förkunna på många fler platser och verka för Guds rike. Och det är så brått så de får färdas med väldigt lätt packning. Tackar. Och det var också nog brukligt med ett system utav gästfrihet. Att man fanns en beredskap att ta emot främlingar och i synnerhet de som var förkunnare och kom med budskap på olika sätt. Och man litade på att det här skulle fungera. Det här att vara sänd, att vara utsänd, att få få göra skillnad. Det är få saker som åtminstone jag upplever som ger sån tillfredsställelse och glädje i livet som att få betyda någonting för någon annan. Jag menar, att laga mat till exempel kan vara jobbigt och tråkigt och trist, men när man får göra det till en hungrig familj eller hungriga gäster, vi brukar alltid svälta våra gäster lite extra innan vi serverar maten till dem, och man ser att det här är uppskattat, det går åt, folk njuter, det är roligt, då känns det, ja, men det här är meningsfullt, det här är gott. Men att laga mat till folk som är liksom mätta och tycker det är trist och sådär, det är inget roligt. Jag funderar på, läste en artikel om Melinda Gates i, var det i Korren eller på någon annan tidning? Jaha. I veckan. Som är med och delar ut hur många miljarder som helst till många vettiga ändamål. Jag funderar på hennes make som kanske samlat ihop fler av dem, och han är ju också på heltid i det här. Jag tror faktiskt han har betydligt roligare när han är med och delar ut alla de här resurserna och får se den skillnad han får göra än vad han hade när han samlade ihop hela sin förmögenhet. Jag tänker på de här, jag är fullt med hjältar i den här församlingen om ni ser på er med mina ögon. Men jag tänkte på ett par av våra äldre vänner, Inga Schilling till exempel, som jag pratade med senast i fredags var det. Men för en tid sedan när hon grubblade över hur länge hon skulle vara kvar här på jorden. Men tänk om man fick vara till någon välsignelse. Då finns det liksom en mening med att vara här. Och den här bönen, viljan att få vara till välsignelse. Så det är någonting gott att få göra skillnad. Och samtidigt i det kristna uppdraget så finns det också ett kors. Och nu hade jag inte möjlighet att vara med er i torsdags när ni läste texten tillsammans om att ta sitt kors och följa Jesus. Så det skulle vara intressant att höra hur samtalet gick där. Men jag lyssnade på Skavlan, programmet på tv i fredags, och den här läkaren Dennis Mukwege, ursäkta uttalet, som är verksam i östra Kongo där det råder sådana konflikter och framförallt kvinnor utsätts för bedrövliga våldtäkter och våldsamheter. Och han är med som kirurg och får vara med och ställa saker och ting till rätta. Och han berättar ju där om det här mordförsöket på honom som var för något år sedan. För att det är inte alla som är glada över att han håller på att ställa saker och ting till rätta på det elände de försöker ställa till med. Och hur han blev beskjuten där. Men en av hans anställda försökte skydda honom. Och till slut så låg de där på backen efter skottlossningen. Och förövarna trodde att de hade lyckats skjuta ihjäl båda två. Men det var den anställdes blod som också låg över Dennis egen kropp. Och när de gick iväg så var han oskadd. Så att han flyttade väl med sin familj antar jag till Belgien och verkade där ett tag. Men upptäckte att det var ohållbart. Det var någonting i kvinnornas situation i det här utsatta läget som gjorde att han kunde inte hålla sig kvar i Belgien. Utan bor nu tillsammans med kvinnorna på Panzisjukhuset i östra Kongo. Som för övrigt är uppbyggt och verksamheten driven där utav svensk pingstmission. Det finns något, det handlar inte bara om mig. Det handlar om att få göra skillnad, att ibland också ta ett kors och följa Jesus. Jag ska göra er till människofiskare, var Jesus budskap när han samlade lärjungarna omkring sig. Och jag är ju otroligt imponerad utav Jesus som pedagog. Jag är ju folkhögskollärare och verkade genom folkhögskolan ett antal år. Men Jesus som inte skrev några böcker, det längsta han reste var väl som flykting då. När han var flykting i Egypten som liten parvel. Annars som vuxen så var han inte jättemånga mil hemifrån. Han byggde inga stora byggnader eller samlade inte några militära härar. Han gjorde ingen politisk karriär, men han samlade lärjungar kring sig och jobbade med de här människorna han hade. Och han gjorde lärjungar genom att låta dem se saker och ting som de inte sett innan. Han undervisade och lät dem höra och förstå. Han lät dem också erfara vad det här med Guds rike var. Och när de höll på att dela brödet och upptäckte att det här räcker ju liksom till 5000 karar och kvinnfolk också. Så händer det någonting med dem. Men så låter han dem med göra och själva praktisera. Komma loss och få, det får hända någonting med dem. När de själva får vara med och betjäna. Och jag tror att de här momenten måste finnas i alla våra liv. För att kyrkan är ju just en gemenskap utav lärjungar. Och trots att Jesus inte byggde några institutioner så sitter vi här idag för att han tränade lärjungar som tränade lärjungar som tränade lärjungar. Och så har detta gått från generation till generation. Och vi är också involverade i den här processen. Och utav de här momenten som att se, höra, erfara, göra. Så ja, görandet är viktigt idag. Men jag tänkte också på själva erfarandet. Att gå ut med evangeliet, att förkunna och undervisa. Jag tror att det är så viktigt att vi själva har upptäckt, ska vi säga, hur angeläget verkligen evangeliet är. Vi, åtminstone jag, kan liksom stå och snegla på mina grannar och folk runt omkring. Behöver de verkligen evangeliet? Ska jag verkligen dra och slita i min granne som äntligen fått några timmar över att packa ner sitt golfsätt en söndag förmiddag och säga, ska du inte komma och sitta i våran kyrkbänk en stund istället för att gå ut med det här golfsättet på banan? Är det liksom ett evangelium för honom att få höra ett gott budskap på det sättet? Ja, jag tror att vi måste själva förstå i vår egen kropp och vår egen erfarenhet vad evangeliet verkligen är och vad det innebär. Och de personer som det skrivs mest om i Nya Testamentet vid sidan utav Jesus själv, det är ju Petrus och det är Paulus. Och de sändes ut, de fick verkligen vara, om man säger, stora apostlar på det sättet. Men de hade en erfarenhet att verkligen jag behöver Guds nåd. Jag behöver få det här för min alldeles egna skull. Också i torsdag så läste Magnus Thunehag för oss pastorer om den här texten där Jesus möter Petrus efter uppståndelsen. Och Petrus har förnekat Jesus inte mindre än 3 gånger och liksom allting har rämnat för honom. Och Petrus får svara på frågan liksom, älskar du mig? Så får han säga, du vet allt. Du vet hur det ser ut. Du vet denna brustenhet, splittring, mitt misslyckande. Du känner verkligen hur det ser ut. Men du vet också att jag har dig kär. Petrus fick uppleva förlåtelsen och upprättelsen. Också Paulus vet vi att han var ju en av de mest ihärdiga förföljare utav kyrkan. Som också fick uppleva kallelsen. Och jag tror att det är nödvändigt för oss om vi ska förstå evangeliets angelägenhet. Att låta Jesu ord tränga så in i oss att vi konfronteras med vårt eget beroende utav Gud, Guds kraft, Guds evangelium och verkligen tar emot Guds nåd och förstår att det här behöver jag ha. Är det angeläget för mig så måste det också vara angeläget för min granne, min vän, vad det nu är vi ska, vem det nu är vi ska dela det vidare till. För att vara lärjunge är också att vara sänd. Och jag vill tro och jag vill be om att vi alla ska drabbas av ett ännu förtydligande medvetande om det uppdrag som vi alla bär på. Och när jag jobbade med bibelskolor under ett antal år så var min min stora bön är att de deltagare på de här kurserna som jag hade skulle gå därifrån, kanske inte i första hand att bli pastorer eller missionärer eller någonting annat som är ibland lite slarvigt så här, det är att vara liksom kallad, utan att vara medveten om att jag är kallad just där jag är. Till att vara förskollärare, läkare, städare, farmor, mormor, granne. Där jag är jag med en gudomlig sändning. Jag har ett uppdrag. Och att vi får alla vara med och tjäna precis där vi står. Och det kan mycket enkelt uttrycka sig bara genom att man i början av dagen ber för alla människor som man ska träffa. De situationer man ska stå för. Och lägga det här i Herrens händer. Också göra sig tillgänglig och lyssna. Vad vill du, Herre, i detta? Vem vill du att jag ska vara i detta? Vad vill du att jag ska göra i detta? Och sen också våga handla. Ta steg. Ibland så, när vi talar om det här att vara sänd av Gud och göra, då lyfter vi fram de här extraordinära sakerna som ska hända och inträffa. Och saker som går utöver det vardagliga. Och de sakerna finns, och de ska jag på intet sätt förneka. Men det behöver inte alltid vara konstigt att göra Guds vilja. Och vi tänker att ju konstigare det är, desto mer Gud är det. Så behöver det inte vara. Utan det kan vara de mest naturliga sakerna i världen att finnas och göra det Gud har sänt oss till. Men samtidigt som jag säger det, så tror jag faktiskt att vi också behöver ibland gå utanför det här vi kallar vår trygghetszon. Där vi är bekväma och vana vid att göra. Och ibland våga knacka på hos en annan människa och fråga, hur står det till? Hur ser din situation ut? Och våga lyssna kanske på vad som rör sig innanför den människans väggar. Våga bjuda med hem eller ta extra tid med någon. Eller faktiskt våga börja dela evangelium och det man själva bär på. Att gå utanför trygghetszonen. Ja, det här med det kristna uppdraget kan beskrivas ganska brett. Och jag ska nog måla med ganska breda penslar här. Det finns några saker som lärjungarna gör här. De driver ut demoner. De smörjer sjuka med olja och botar dem. Och de förkunnar budskapet. Och det är de här tre områdena, och jag tror att det kan finnas fler slags beskrivningar av vad det kristna uppdraget är för någonting. Men de stämmer ganska väl på vad den kristna själavårdsrörelsen, helhet genom Kristus, ställer för diagnos på en människas situation. Nämligen att vi är drabbade inte bara av förkylningar utan också synd, sår och bindningar. Synd där vi själva ställer till med och som handlar om att vi är splittrade i vår vilja och i vårt innersta väsen som människor och gör saker och ting som helt inte enkelt inte är rätt mot oss själva, mot Gud, mot andra människor. Och denna synd, den kladdar sig kvar hos oss, den förlamar och löser upp saker och ting. Den löser upp gemenskaper och band. Såren kan vi ibland tillfoga oss själva, men många gånger tillfogade utav andra människor eller situationer eller livet själv. Sår som verkar och skadar och hindrar kroppen att fungera riktigt som normalt. Invärtes sår kan faktiskt också vara kroppsliga manifestationer utav det här. Bindningar kan vara demoniska bindningar, men behöver inte alltid vara enbart utav andlig karaktär, utan i sociala strukturer, i relationer och på olika sätt kan människor bli låsta och ofria att göra vad de vill. Och jag tycker faktiskt att när vi pratar om flyktingproblematiken och de gömda flyktingarna, så finns det en struktur här som gör att människor känner att de kan inte återvända, de kan inte få den hjälp de behöver utav våra myndigheter, de är utlämnade och de blir lätt beroende utav människor som inte vill dem väl. Och det finns risk att destruktiva strukturer låser människan i detta. Så vad kallas lärjungarna till då? Jo, en uppgörelse med ondskan. Driv ut demoner, står det här. Och jag tror att den som följer Jesus, i det kommer det en skärpt medvetenhet om vad som är gott och vad som är ont. En förmåga att faktiskt bli upprörd över saker och ting som man ser att det här står inte rätt till. Det här måste göras någonting åt. Det här vill inte jag liksom vara en del utav, utan tvärtom vill jag se till att den här ondskan får ge vika. Motsatsen till den här skärpta urskiljningen är tvärtom att bli avtrubbad, att liksom tappa sin bedömningsförmåga, hamna i det här grådaskiga töcknet där det är så svårt att skilja vad som är rätt och orätt. Men att gå nära Jesus hjälper oss att förstå vad som är rätt och riktigt. Och ibland kan det verkligen leda till rena konfrontationer. Det är inte alltid populärt att predika att alla ska omvända sig. Det är inte alltid det människor vill höra. På två olika ställen i veckan har jag faktiskt tagit del av icke-troende människor som tar direkt avstånd ifrån den kristna tron på grund av det här kallelsen till omvändelse. Det ena var på Facebook, någon som gnällde över att Carola var med på Så mycket bättre förra veckan. Jag såg inte något program själv. Och man kan tycka vad man vill om Carola som artist, men det, i den här väldigt långa diskussionen som blev i alla inlägg sen, för att människor positionerar sig på ena sättet och andra, så utkristallade sig att det grundläggande argumentet till att den här personen inte tyckte om Carola var att hon var med i, hade varit med i Livets Ord och var med i en pingstförsamling, Hillsongförsamlingen i Stockholm, där man då har en speciell undervisning kring vad sexualitetens plats i äktenskapet. Och därför tog man då avstånd ifrån och tyckte illa om den här människan helt enkelt. På samma sätt så var det en person i tidningen Fokus, en kronikör som jag tappat namnet på, som också sa att det här med synden, det gör att jag inte kan ta del av den kristna tron. Vi ska acceptera allt, alltid hos alla människor, blev liksom kontentan utav den här människans reflektion. Och ni ska veta det, att det finns faktiskt en kristendomsfientlighet. Det kanske ni vet mer än vad jag behöver förklara för er. Men det finns en fientlighet mot kristendom som i diskussioner till exempel kring homosexualitet och andra kontroversiella frågor gör att man gärna pekar på enskilda sakfrågor och säger att ja, men det är på grund av den här eller den här inställningen man tycker någonting är annorlunda, så blottar det hela, ska vi säga, oviljan att ta emot ett budskap om att du måste omvända dig. Och det behöver inte alls ha att göra med solidaritet mot vissa enskilda grupper. Det finns en andlig dimension utav det här. Det finns en andlig konfrontation, men det finns också en mänsklig sida utav konfrontationen mellan gott och ont. Och vi behöver se, vad kan vi göra? Vad kan vi göra för skillnad? Och jag tror att det ganska sällan behöver ha att göra med att bekriga ondskan i någon strikt mening, utan snarare att stå upp för det goda och besegrar det goda med det onda, som skriftordet säger. Det kan vara i väldigt vardagliga situationer. När man ser till exempel på fika, rasten på jobbet eller någonstans, att det finns någon människa som väldigt ofta blir avbruten när de övriga samtalar eller inte blir lyssnad på. Att då göra en liten paus, men vad var det du ville berätta? Vad var det du ville säga? Och lyssna klart på den här människan. Att upprätta människans värdighet i det. Att väldigt vardagligt och enkelt kan man stå upp för det som är gott, sant och rätt. Driv ut demoner, stå emot ondskan. Det andra de gjorde var att smörja sjuka med olja och bota dem. Och jag tror verkligen att vi har en uppgift och någonting att upptäcka här i kraften utav Guds under och Guds mirakel. Och vi kan läsa genom Nya testamentet om hur den helige ande bekräftade evangeliet när de gick ut och förkunnade genom att låta under mirakel ske. Och det behöver vi också våga göra mer saker utav. I Nya testamentet sker de här miraklerna i första utrymme när evangeliet förkunnas för de som ännu inte tror, och i den miljön. Och där har vi saker och ting och kanske utvidga den här trygghetszonen och våga säga till någon som beklagar sig över sin fot eller rygg eller axel eller vad det nu är, får jag be för dig. Och upptäcka att Gud kan göra under. Men det är inte alla lägen och inte alla sår som botas på det sättet. Det här att öva sig i kärlek och vanlig medkänsla med människor, det är också att vara involverad i, ska man säga, helande processer. Och gör att om vi bär på en attityd utav omsorg och kärlek, så kommer vi också få förtroende att komma andra människor och deras svagheter nära. Man kommer anförtro oss det som är svårt i livet. Och vi kommer få möjligheter att göra skillnad och vara involverade i olika typer av läkedom och helande. Det kan handla om relationer, det kan handla om invärtes sår, det kan handla om fysiska sår. Men så är det också då att förkunna budskapet. Att förkunna evangeliet. Där har vi en del utmaningar. Också på Facebook av alla ställen i världen. Jag har varit inne där en del till sista veckan tydligen. Så sett några spännande saker. Dels en liten trailer, eller inte trailer, en sketch där några av våra kändaste komiker gör lite parodi på oss svenskar. Den har nog varit på tv ursprungligen. Men bland annat vårt väldigt ambivalenta förhållande till kristen tro. Ett par där som vill döpa sitt lilla barn, men de vill skala bort ungefär allting som har någon form av religiös ceremoni. Och det slutar med att de vill att man ska sjunga Swedish House Mafia istället i kyrkan. Don't you worry child. På vissa håll finns det en beröringsskräck kring tro och religion och de frågorna. Och det kan vi behöva bryta ner genom att visa att det är okej att dela och prata om de här sakerna. Och många gånger kan det effektivaste sättet vara att fråga när det är lämpligt. Vad tänker du? Vad tror du? Men vad tror du? Vad händer efter döden? Vad tror du är meningen med att vi är här? Vad tänker du? Vad hämtar du din livsmening ifrån? Och få människor att själva öppna upp sig, bli medveten om sina funderingar, kanske ibland bristerna i sina egna funderingar och behov, och där när liksom samtalet är igång och man är genuint intresserad utav vad den andra verkligen tror och tänker och tycker, så finns det ofta och bjuds det ofta på tillfällen att ja, men det här tänker jag, det här är min erfarenhet, det här finns hos mig, i ett ömsesidigt respektfullt samtal. Och när vi delar vår erfarenhet utav evangeliet och vad det betyder, det finns något otroligt kraftfullt i det. Det är ju inte en slump att alla reklamslogans, eller inte slogans, men alla såna här reklam helt enkelt på TV innehåller människor som antingen berättar eller demonstrerar hur lyckliga de är med sitt nya ansiktskräm eller rakvatten eller vad det nu är. På något sätt visar de att så här fantastisk är produkten. Det påverkar. Och nu tror jag inte på någon konstlad reklam där man liksom ska polera sin yta och säga så här fantastiskt är mitt liv. Utan ibland är det det starkaste vittnesbördet när man kan dela att nej, men så här svårt kan mitt liv vara. Men jag upplever att Jesus förlåtande och upprättande kraft möter mig mitt i det som är svagt och jobbigt och tufft. Och så kan det då också bli tillfällen, och tillfällen jag tror vi ska vaka över, att ta det vidare. Att det här, och det här kan vägarna gå åt lite olika håll. Ibland kan det vara någon som ska bjudas in i den kristna gemenskapen, hemgruppen eller vad vi gör i vår kyrka. Ibland är det kanske en bibel som man kan få sätta i handen på någon. Det kan också vara så. Vill du ta del utav det här just nu? Skulle du vilja prova på det här med Jesus och vad han kan göra för dig? Och be en enkel, kort frälsningsbön och låta evangeliet ta plats hos den andra människan och märka att det verkligen gör skillnad. Ja. Mm. Gå två och två. Jesus sänder ut dem två och två. Jag tror att vi behöver varandra till uppmuntran. Det är inte alltid så lätt att strida på egen hand, utan vi behöver varandra. På den här tiden så var det också i den mosaiska lagen då att det var krävdes två personer för att det skulle bli ett giltigt vittnesbörd. Och att man också tillsammans i en gemenskap kan manifestera och visa någonting utav vem Gud är. Gud är ju en treenig Gud, och det finns en tanke med att den kristna gemenskapen präglas utav samma typ av kärlek och omsorg och visa någonstans på Guds väsen. Jag tror att lyckas vi komma så långt så att vi har någon kanske på våra arbetsplats eller så, och ta en liten stund i veckan och be tillsammans med för arbetsplatsen. Nu ber vi för de här människorna som finns omkring oss. Jag tror att det kan göra väldigt stor skillnad i vårt sätt att vara lärjunge. Mm. Ja, jag måste ta upp den här punkten också. Att avkluttra livet. Att göra sig tillgänglig. De fick ju inte ha med sig hur mycket jox som helst ut på resan. Utan de var tvungna att rensa bort en del saker för att kunna vara tillgänglig för Gud. De fick inte ta med bröd, påse eller pengar. Och nu lever vi ju inte riktigt under den här tiden, och vi ska inte knalla runt i alla byar, de flesta av oss i varje fall här omkring på det sättet. Men att våga rensa undan en hel del av allt det goda så att säga som finns i våra liv för att göra plats med det viktigaste. Näst sista punkten. Allt är inte framgång. Jesus säger det redan i utsändningstalet. Vill de inte veta av er, så gräv inte ner er där. Skaka dammet av era fötter och gå vidare. Det vill säga, häng inte upp er på människors motstånd eller på egna misslyckanden eller annat, utan var uthållig och dra vidare och fortsätt att tjäna. Vi avslutar med att läsa de sista verserna här. Vers 12-13. De gav sig iväg och predikade att alla skulle omvända sig. Och de drev ut många demoner och smorde många sjuka med olja och botade dem. Jag tror verkligen att det kan få vara våran erfarenhet. Att vi kan få göra skillnad, stor skillnad, där vi drar fram. Jesus Kristus, du sände de 12. Och det är klart att de hade dig som lärare. De hade fått gå med dig och se mycket utav vad du hade gjort. Och de fick gå med kraft som du hade sänt. Men vi har lärt, Herre, att du är hos oss här nu också. Och att du har sänt din ande hit. Att lära, att undervisa oss. Att vi ska kunna förstå vad det innebär att vara din lärjunge och sänd till denna värld. Att vi ska kunna få ta emot utav kraften att gå ut och göra skillnad. Att dela ditt evangelium. Jag ber nu att du förser oss med just det. Att du förser oss med en inre upplysning som gör att vi förstår hur själva beroende vi är utav ditt evangelium, din förlåtelse och upprättelse. Att du förser oss med kraften när vi möter de här situationerna där vi känner att här behövs verkligen himmelens krafter för att ro på de situationer som är. Att du vägleder oss så att vi får vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Tack för att det är du som är vår Herre. Amen.